Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Män som jobbade vid konservfabriken började försvinna. Vissa tog sig iväg för jaga, men kom aldrig tillbaka. Rapporter om konstiga plötsliga illamåenden, lukter och ljud från skogen blev vanligare och vanligare, och även rapporter om stympade kroppar som flöt omkring i lagunen in till byn.
Hej och välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet avsnitt 39.
Ja, men välkomna tillbaka. Sista avsnittet på den här säsongen. Lite försenat, men ja, tyvärr av, vad säger vi, naturliga sjukdomsskäl.
Ja, det blev ju så. Vi är ju alltid liksom det sista avsnittet lite efter, och så ska vi spela in det, och så blir det någon sjuk, och sen så blir den andra sjuk, och sen så, ja, det blir ju. Och sen så när vi väl ska, så...
Och sen är familjen sjuk.
Ja, och ja. Så kommer annat i vägen som man har planerat. Så det är svårt att få ihop det, men nu äntligen så sitter vi ju här och ska spela in ett väldigt spännande avsnitt.
Ja, men det här känns jättekul. Särskilt... I och med, vi tar det sen. Men det är ett kul ämne, och jag har ju fått titta på en hel del olika dokumentärer. Det har varit mysigt under julen när man har varit sjuk.
Det finns ju väldigt mycket på Discovery kring det här i alla fall. Och vi ska ju prata om, som titeln säkerligen avslöjar, Alaska-triangeln. Och här händer det ju mycket.
Ja, men det här är ju jättespännande, för att jag hade ju inte riktigt hört talas om det här innan heller. Alltså, jag vet att vi pratade ju om det här för typ ett halvår sedan. När vi tänkte att nu ska vi planera vår säsong. Och då kom vi in på det här. Jag hade inte hört så mycket om det här.
Nej, jag skulle inte säga att jag heller har hört så mycket om det. Och jag vet inte riktigt vart jag har hört talas om det. För det är ju inte så känt, om man säger generellt så där, om man säger så här Bermuda triangeln, det har ju alla hört talas om. Men det här är ju lite mera...
Jag har ju alltid varit fascinerad också av det området och Alaska och miljön, naturen. Mm. Och det här att det är ett så himla stort område. Det gör det ju lite extra intressant.
Ja, eller hur?
Jag tänker det är samma sak, lite de här som de stora parkerna i USA, eller mitt i inlandet också om du tittar, det är ju sådana ytor där det inte rör sig så mycket folk. Vem vet vad som händer där?
För att om det är någonstans det händer saker, så känns det ju som att det är på sådana här områden.
Mm. Jag tänker att vi kör på, du kan väl berätta lite mer om Alaska-triangeln?
Absolut. Det finns platser på jorden som tycks vara en magnet för övernaturliga fenomen. På de här platserna så pratas oftast inte bara om en företeelse, utan här inträffar allt ifrån märkliga ljus på himlen, varelser som gömmer sig i skogarna eller i haven och mystiska försvinnanden av människor. Idag så ska vi prata om just en sådan plats, nämligen Alaska-triangeln, som även brukar kallas för Alaskas Bermuda-triangel. Det här är ett avlägset område i den orörda vildmarken av The Frontier State. Det triangulära området förbinder delstatens största stad Anchorage i söder med Juneau i sydöst och sträcker sig upp till Barrow, en liten stad vid delstatens norra kust. Alaska är till ytan USA:s största delstat och ligger belägen i den nordvästra änden av den nordamerikanska kontinenten. Delstaten är känd för sin storslagna natur med bergskedjor, glaciärer, skogar och fjordar och sina betydande oljeresurser. Här breder sig en av Nordamerikas mest ogästvänliga vildmarker ut och många delar är avlägsna och svårtillgängliga, vilket har lett till unika och isolerade samhällen. Fenomenet Alaska-triangeln uppmärksammades för första gången i oktober 1972 då ett litet passagerarplan, en Cessna 320, plötsligt försvann under en resa från Anchorage till Juneau. Ombord på planet så fanns den framstående kongressmannen Hale Boggs, Alaskas kongressledamot Nick Baggish, medarbetaren Russell Brown och piloten Don Jones. Trots flera intensiva sökningar som pågick i 39 dagar över ett område på över 80 000 kvadratkilometer så hittades varken planet eller dess passagerare någonsin. Det är nu som man börjar uppmärksamma på riktigt de ovanliga händelserna som sker i vissa områden av Alaska. Sedan 1988 så uppskattar man att över 16 000 människor ska ha försvunnit, vilket är en chockerande hög andel med tanke på hur glesbefolkat det är. Varje år försvinner 500-2000 personer spårlöst i delstaten, och majoriteten i det här triangulära området. Alaska har det klart högsta antalet försvunna personer med ett genomsnitt på 173,54 per 100 000. Jämfört med resten av landet som har ett genomsnitt på 6,5 personer per 100 000 enligt World Population Review. Näst högsta delstat när det gäller försvunna personer är Hawaii med 16,68. Kalifornien har det högsta antalet försvunna personer men har endast ett genomsnitt på 8,4. De som inkluderas i de här siffrorna är försvunna personer vars nuvarande vistelseort är okänd för familj, vänner och arbetsgivare. Ej identifierade avlidna individer vars identiteter är okända. Samt avlidna individer vars identiteter är kända men för vilka ingen närmaste anhörig har lokaliserats för att ta emot deras fysiska kvarlevor. Den här markanta skillnaden mellan Alaska och övriga USA har ju såklart gjort att det har börjat spekuleras både vilt och brett om orsaken till det här. Är det bara naturen själv? För den här ogästvänliga terrängen, den består av täta skogar, branta bergstopp, massiva glaciärer, gömda grottor och djupa sprickor. Området är också fyllt av vilda djur och vädret är ofta oförlåtande och besvärligt. Ändå så många fler försvinnanden än övriga landet. Och vissa händelser och försvinnanden är så märkliga och oförståeliga att det kanske inte kommer som en chock att det har spekulerats i att anledningen till vissa av de här oförklarliga försvinnanden kan vara av en mer övernaturlig karaktär. En del människor hävdar att Alaska ska ha baser för utomjordiskt liv, medan andra hävdar att fenomenet kan förklaras genom energivirvlar, så kallade vortexes. Man säger att de här vortexes roterar mot urs och påstås ha negativa effekter. Så i motsats till virvlar som roterar medus och tros ge positiv energi och till och med bota sjukdomar, så tror man att motorsvirvlar kan ge hälsoproblem såsom depression, mardrömmar, desorientering, förvirring och samt både visuella och auditiva hallucinationer. De påstås även kunna störa elektriska instrument och leda till felaktigheter. Man tror att medusvortexes ska finnas på platser som pyramiderna i Giza och Stonehenge i England, medan motorsvirvlarna ska förekomma på platser som Bermuda triangeln, Djävulens hav i Japan och såklart då Alaska triangeln. När det gäller den här delstaten så är det även mycket tal om kryptider och mytologiska varelser som sägs hemsöka området. Vissa teorier går tillbaka till ursprungsbefolkningarnas folktro. Tlingit och Simshan-folket har berättat historier om en varelse kallad Kushtaka. En shapeshiftande demon som smyger runt i Alaskas vildmarker och letar efter sina byten. Den ska likna en utter till utseendet eller en halv utter, en halv människa. Men går man vilse i skogen och har oturen att träffa på Kushtaka, så visar den sig istället som en pålitlig vän och leder dig djupare och djupare in i skogen. Sen river den sitt offer i stycken eller förvandlar den till en Kushtaka. Kushtaka är förknippad med andevärlden och har därför förmågan att manipulera människors sinnen. Men det här är inte den enda varelsen som sägs hemsöka Alaskas skogar, vatten eller städer. En av de mest kända är Harryman. Hälften människa, hälften best. Harryman, eller även kallad Nantinak, ska främst hålla till i Portlock, ett område i södra Alaska. Här ska en hel bosättning övergett området på 50-talet efter att ha terroriserats av en hårig varelse. Nantinak dokumenterades faktiskt för första gången redan på 1700-talet. Den liknas vid den nordamerikanska Sasquatchen och sägs vara över 2,5 meter lång, täckt av en mörk päls och ha vassa klor. Men det som särskiljer Nantinak från den nordamerikanska Bigfooten eller Sasquatchen är dess påstådda onda, övernaturliga förmågor. För trots Harrymans skrämmande fysiska egenskaper så är det dess osynliga förmågor som lokalnivånarna fruktar mest. Man vittnar om konstiga sjukdomar, dofter och ljud som inte kan förklaras, till märkliga försvinnanden och till och med dödsfall. I början av 1900-talet så dokumenterade bosättningen i Portlock ett ovanligt högt antal försvinnanden, katastrofer och dödsfall som resulterade i att befolkningen till slut ska ha övergivit området. När vi nu började titta på det här ämnet, Alaska-triangeln, så insåg ju vi att det här var ju väldigt stort. Det finns så många delar av det och så många spännande berättelser och händelser så att det är svårt att täcka in allt i ett enda avsnitt. Så istället så tänkte vi att vi delar upp det här lite och kanske gör det till en serie där vi tar upp olika delar vid olika tillfällen. Men i det här avsnittet så kommer vi att lägga vårt fokus på spökstaden Portlock. En stad som runt 50-talet övergavs efter en rad oförklarliga händelser.
Tagit oss vidare till Portlock och Port Chatham i Alaska. En plats på den södra delen av Kenaihölvön i centrala Alaska. Här kan ju du föreställa dig typiska Alaska-landskapet. Du har snöiga berg i bakgrunden, en kuststräcka med fjordar och bergiga strandlinjer. Ett område med ett varierande klimat, men kanske lite mildare temperatur än vad vi ser på inlandet. På kartan ligger det i utkanten av ingenting. Några små öar precis utanför, men annars inte så mycket alls. Vi är alltså mitt ute i ingenstans. Närmaste stad bredvid är Seldovia med 300 invånare och närmare andra mindre samhällen som Nanvalek och Port Graham. Men det finns varken några vägar in eller ut, utan det här stället kan bara nås av båt eller flygplan. Även idag är det svårt att ta sig omkring här, så tänk dig då hur det var förr i tiden. Hur begränsad man var att utforska landområdet runt omkring. Människor utifrån regionen använder oftast Port Chatham och Portlock som samma ställe. Men det stämmer inte riktigt. Och vi tror att vi har hittat rätt till slut. Att Portlock ligger i Port Chatham Bay och precis intill så ligger ett ställe som heter Port Chatham. Det är väldigt lika varandra. Men det finns massor av ställen också i Alaska med port. Mycket för att det kräver mycket hamnar när man ska ta sig omkring här. I och med att landområdet inte är så lättillgängligt. Och det kan också förvirra. Men det här lilla samhället som vi då nämner Portlock idag är övergivet. Ett fullt fungerande och blomstrande samhälle som har ryckts upp och lämnat. För många i området så är inte flykten från staden på grund av felande affärer och industri, utan det handlar om något helt annat. Så nu, i dagens avsnitt, kommer vi berätta om Portlock, så får vi se vad ni tror. Den här byn sägs ha etablerats kring 1780 då kaptenen Nathaniel Portlock anlände med den brittiska flottan. Området var då outforskat, visade sig vara rikt på fisk och hade gott om utrymme. De ska ha kommit över en övergiven inhemsk by. En by omringad av skogsområde och berg. Men ingen kunde riktigt förstå varför det inte fanns någon kvar. Varför man hade lämnat ett så fint område av orört vilt och fiskar och skaldjur. Man försökte etablera sig här, men när flera av hans besättning blev sjuka och så rädda att de bönade kaptenen om att lämna stället. De hade ju då ingen aning om att det bara 6 år tidigare hade varit spanska upptäcktsresande på plats och gått på samma jord som dem. Spanjorerna hade också blivit sjuka och vissa av dem hade till och med dött. Det som de insjuknade i kunde liknas vid att utsättas för infraljud. Det här kanske ni känner igen som flera av dagens däggdjur använder det här som kommunikation. Bland annat elefanter, valar och giraffer använder sig av det. Men för oss människor så kan exponering för infraljud orsaka obalans i örat och medföra just yrsel och illamående, kräkningar och spasmer. Det kan till och med orsaka resonanser i inre organ, såsom hjärtat. De som levde här och överlevde sina symptom levde i rädsla. Rädsla för vad som hade drivit iväg de ursprungliga infödda att lämna platsen. Hemska rop började höras från bergen under natten. Som med spanjorerna så bad Portlocks besättning om att få lämna platsen, vilket de gjorde. Det enda som blev kvar var hans namn som fick bäras av den plats som man ansåg som förbannad mark. Det lilla samhället tog inte fart förrän på 1900-talet då bosättarna kom. Och i och med det rikliga laxbeståndet så etablerade man en fabrik här för att konservera just lax. I fabrikens loggbok så har man hittat anteckningar. Och 1905 så kunde man läsa att det var någonting hotfullt som rörde sig i området runt samhället. Man skriver att det är någonting som rör sig och som skrämmer de som bor och jobbar vid fabriken. Det här leder till att man kommer stänga ner fabriken och lämna platsen för att sen komma tillbaka först nästa säsong igen. Några år senare så förvärras situationen. Då hade man sett något stort röra sig i skogsområdet. Byn var liten och med bara en handfull invånare med timmermän, gruvarbetare och konservfabriksarbetare. Med stor del också ryskt aluiskt ursprung. År 1921 så hade man blivit tillräckligt stora för att skapa upp ett eget postkontor. Och det här var något viktigt för samhället. Nu var man äntligen på gång. Men det dröjer inte så länge för de mystiska saker börjar hända här i Port Chatham. Det är just människor som börjar försvinna. 1931 så har en timmerman vid namn Andrew Camlock varit ute och arbetat. Han hittas död och det såg ut som att han hade blivit slagen bakifrån. Överfallen med någon slags utrustning som hörde till timmerverket. Utrustning som en människa inte skulle kunna lyfta. Och när man hittar kroppen så finns det blod på den här utrustningen. Och kroppen ligger flera meter därifrån. Så inte så att han hade ramlat och slagit sig, utan snarare som att någon hade slagit honom i huvudet. Det sägs också att det var en gruvarbetare som var ute och jobbade och tog sig ut en dag. Och han sägs bara ha försvunnit och aldrig kommit tillbaka. Man kan även läsa om en man vid namn Albert Petka som var ute på jakt med sina hundar. Det här var runt 1920-30-talet. Han är ute i skogen när han stöter på en varelse. En stor, hårig sak som kommer emot honom helt från ingenstans mellan träden och slår honom i bröstet. På något sätt så skräms den här varelsen iväg av hundarna. Och när Albert blev hittad så berättar han om händelsen men dör tyvärr senare av sina skador. Det här började sprida rädsla och försiktighet i byn. Men det slutar inte här. En sågverksägare vid namn Tom Larsen sa sig en dag ha sett något på stranden där den hade sönder fiskefällor. Det var vid ett tillfälle som han såg den där, något stort och hårigt. Han hade skyndat sig tillbaka till sitt hus för att hämta ett gevär, men när han kommer ner igen till stranden så står den där saken och stirrar på honom. Och man vet inte om Tom Larsen hade frusit och stelnat av tillfället och missat skjuta eller vad han nu gjorde. Men den här saken ska ha tagit sig iväg in i skogen igen och sedan dess inte synts till av Larsen. Det var såna här händelser som hade hänt i Port Chatham och gjort att man istället etablerat sig i Portlock. Och det blev bara konstigare och konstigare. Män som jobbade vid konservfabriken började försvinna. Vissa tog sig iväg för jaga, men kom aldrig tillbaka. Rapporter om konstiga plötsliga illamåenden, lukter och ljud från skogen blev vanligare och vanligare. Och även rapporter om stympade kroppar som flöt omkring i lagunen in till byn. Jägare som varit ute i skogsområdet och jagat älg skulle komma och hitta jättelika människoliknande fotavtryck. Det var några som hade sett hur det fanns älgspår i snön, men också just de här stora människoliknande fotavtrycken. Sen har det blivit som en kamp i snön och så plötsligt upphör spåren. Det enda som fanns kvar var de jättelika avtrycken som ledde tillbaka genom skogen mot bergen. Alltså inga älgspår, utan som att något gigantiskt tagit sig en älg, bara så där. I Anchorage Daily News skrevs en artikel 1973 om den här övergivna byn Portlock och konservfabriken. Den skriver om det den här journalisten hade fått berätta till sig under en tur med en tidigare skollärare från området. Enligt läraren så var det i början av andra världskriget som det började hända saker även här. Rykten hade börjat sprida sig i området om att saker och ting inte riktigt stod rätt till i Portlock. Man ska ha börjat se något stort röra sig i skogen, sett träd ligga slängda som om de var uppdragna ur marken med sina rötter. Det rapporterades om hur män gick upp i skogen för att jaga men kom aldrig tillbaka. Och ännu värre hade man berättat om hur man hittade stympade kroppar utspridda längs en lagun som var i anslutning till samhället. Kropparna var slitna i tu på ett sätt som man inte kunde förklara. Det vill säga man kunde inte se hur ett djur, till exempel en björn, som skulle kunna dra isär kroppar på det sättet utan att lämna klomärken eller bitmärken. Som folket i Port Chatham så kommer även folket i Portlock att lämna byn. De lämnar allt 1950 för att fly till en annan bosättning. De tar sig till Nanwalek och kommer inte komma tillbaka. Än idag så står de tidigare blomstrande samhällena tomma och övergiv. De här händelserna i Portlock skedde för länge sedan och det finns idag inte jättemånga kvarlevande från den tiden. Men det var en Melania Kell som blev intervjuad av Naomi Clauda för Homer Tribune i oktober 2009. Hon var en av de äldsta kvarlevande i Nanwalek. Hon föddes i Port Chatham 1934 och kommer ihåg allt om hur och varför byn flydde till Nanwalek. Allting för att fly Nantinak. Vid 1951 hade postkontoret stängt och det var ingen som ville åka tillbaks. Det finns en kvinna vid namn Virginia Moonin som säger i en intervju att hon vid tillfälle år 1978 fiskade vid vattenfallet i området, lyfte blicken och såg något. Hennes ben började skaka och hon började springa. När hon springer genom skogen så hör hon hur det rasslar bakom henne. Någonting som håller jämna steg med henne. Lukten som började lägga sig över henne var så hemsk att hon fick kvällningar. En lukt som följt henne genom livet. Men det här säger ju också något om att det fortfarande händer saker i området. Även om man lämnade Portlock redan 1950. Så vad hände egentligen i Portlock, Alaska? Det är ju lätt att måla upp och fastna i teorin om att det finns ett odjur som lever i skogen bakom samhället som driver iväg befolkningen. Det är ett koncept som är lätt att försöka slå ner när du är skeptisk. Men fakta är ju fortfarande att hela staden har stängts ner. Så någonting måste ju ha hänt här. Frågan är bara vad. Många av de här otroliga händelserna som man läst och finns på internet idag, det verkar komma från en artikel som Naomi Kloda skrivit för Home Tribune. Där har vi två källor som är artiklar som även hon skrivit för Anchorage Daily News 1973. Den här artikeln som jag tidigare nämnde i avsnittet. Andra intervjuer av en familj som flyttar från Chatham är ju med Melania Helen Kell. Hon berättar ju om att hon kommer ihåg att man drevs därifrån på grund av Nantinak. Nantinak är ju det som kommer från den folktro som fanns då och nu inom den ursprungsbefolkning som lever här. Det är den här Bigfoot-liknande varelsen som gjorde att de flyttade till nästa samhälle. Men det som kanske gör den här ännu mer intressant är platsens historia. Ännu längre bak i tiden, innan den brittiska flottan kom till Alaska och även innan spanjorerna, så är vi redan tillbaka på 1800-talet som ett nytt samhälle av nomadiska Sukpiak satte upp ett läger i den här bukten som senare kommer bli kallat då för Portlock tack vare brittiska flottan. Alutiiq Sukpiak är en av 8 grupper av Alaskas urinvånare. Ni får ursäkta mitt uttal, men jag försöker mitt bästa. De har funnits i kustområdena kring Alaska i över 7500 år. Här har de levt och jagat havens djur, men det dröjde inte länge innan de ska ha attackerats av vad de beskrev som kannibaljättar som plundrade byn. Ibland varje natt. De kämpade mot något omänskligt som de aldrig hade mött förut. De döpte jättarna till Nantinak, eller den hårige mannen. Till en början så kämpade folket och vägrade ge upp sina hem, men när månaderna blev till år och attackerna aldrig upphörde, när det blev ont om vilt i skogarna, så kom jättarna. Så till slut gav man upp och gav sig av från byn. Och följt av det så är det först i början på 1900-talet som den ryska lutiska befolkningen kommer och intresserar sig av området och bosätter sig där. Det som även sades om deras bosättning var att man redan då hade ett strängt utegångsförbud. Beväpnade nattvakter som patrullerade framförallt runt om skolan och konservfabriken. Och när dimman kom fick absolut ingen ta sig ut, för då var skogen farligare än någonsin. Om man ser mer till nutiden så har det här blivit ett ganska stort intresseområde. Mycket också tack vare det just Alaska Triangle. Här finns det olika serier idag där man kan gotta in sig i detaljerna kring det här. Vi har bland annat en Alaska Triangle-serie på Discovery med The Hairy Man of Port Chatham. Här börjar man sin start i Port Homer, vägens ände som man kallar det. Här färdas man bara med båt ifrån och de tar sig ner till Port Chatham. Stephen Major, som leder expeditionen, säger sig själv ha sett den här Hairy Man. Något som kikade fram bakom några träd. En stor, tvåfotad, hårig best. Han blev chockad vid tillfället, för han var inte alls förberedd att få se den. Och nu, i den här serien, ger han sig ut på en expedition för att fånga mer bevis. Dr. Robert Alley har forskat i några av händelserna som utspelats här i Port Chatham. Och i serien så får han se ett foto från expeditionen som han tittar på och analyserar. Han avfärdar det här spåret som ett björnspår, utan tycker att det mera liknar som ett Bigfoot eller Sasquatch-spår för att det har en viss form kring hälen och tårna. När de här deltagarna av expeditionen är ute och går i skogen så ser plötsligt någon av dem att det rör sig längre fram. Något stort och hårigt. Självklart finns det inga kamerabilder eller foton på det här, så vem vet vad hon såg där ute under sin expedition. Dr. Robert Alley väcker tanken om att det kanske finns en förklaring kring hela det här fenomenet. Just för hypnotisering med infraljud, som till exempel tigrar gör med sina byten. Kan den här varelsen här ute funka på samma sätt? En annan sak som de lyfter i en sån här serie är att det finns en händelse som skedde 2015. På Alaska så finns det många forskare till och från, och bland annat så finns det Alaska Earthquake Center som en gång plockade upp signaler som de inte kunde förklara. Mätningarna visade att det rörde sig i marken, men det var någonting som inte stämde. De vet hur en jordbävning ser ut, och det här var något helt annat. De var tvungna att ta sig ut för att titta till utrustningen, och seismografiska utrustningen visade sig ha blivit förstörd av något eller någon. Men vad för djur eller människa skulle kunna få marken att skaka på ett sånt sätt? En annan serie som finns där ute att titta på är Killer Bigfoot Alaska. Ett team varav flera som har rötter i befolkningen som lämnade Portlock. De har tagit på sig ett uppdrag att ta sig tillbaka för en expedition. Det är nämligen så att man numera skulle vilja ta sig tillbaka och överta Portlock igen för att kanske starta upp ett nytt liv. Men man vågar ännu inte, just på grund av Nantinak. När det här teamet har kommit till Portlock så står de nere vid strandkanten efter att ha hittat utrustning från den gamla konservfabriken. Så hör de plötsligt hur det klonkar något från en avsats inåt skogen. Som att någon bankar på något. Sen ser de rörelse i träden. De börjar svaja starkt fram och tillbaka. Vem vet? Kanske det är något där. Kanske inte. I de här olika dokumentärserierna som finns där ute så kommer man ju aldrig fram kanske med några riktigt konkreta bevis. Mer än, ja, en sak är ju för sig lite lustig. De sätter upp som små kameror man använder vid jakt. De här brukar aktiveras vid rörelse i skogen. De sätts upp på lite olika ställen i området. Men när de sen ska titta på resultaten så märker de några konstiga saker. De här kamerorna, en efter en, slutar att fungera. Det är som att de laddar ur extra snabbt. Något som ingen av dem tidigare har varit med om överhuvudtaget. Det är som att kamerorna först visar normala bilder. Men den sista bilden är som att den flimrar till innan kameran dör. Ja, kanske finns det något där ute. I bergen, i grottor, i skogen, i det mörka och tomma. Något som rör sig omkring oss och vill behålla sitt eget område för sig själv. Visst är det lite nervkittlande att tänka på det. Att det finns något där ute. Men vem vet? Tills vidare så får vi leva ovetandes, utan konkreta bevis. Så får vi se om man vågar ta tillbaka Portlock igen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, och det vill man ju också tro.
Visst vill man.
Naturligt. Men, ja.
Det är som vanligt.
Som alltid. Så. Ja, kul att vi... Kul, säger vi alltid. Det är så roligt.
Men jag tycker det här är... Men den här... Ja, jag vet inte. Det finns så mycket saker som talar för och som... Mycket saker som talar emot. Det här är ju så himla mycket mot vad man själv kanske har för ja men, tro och hur skeptisk man är mot sådana här saker.
Mm.
Det är ju liksom många av de här fallen som sägs ha skett här. Om man tittar på det här som sägs då ha hänt i Portlock med att ja men, jägare har försvunnit och de här kropparna har börjat liksom hittas. Här och var styckade på sätt som liksom man inte kan förklara.
Mm.
Det har ju liksom hamnat över hela internet. Någonstans kanske de kryddas, kanske inte. Är det fakta eller påståenden? Liksom vart kan det här egentligen komma ifrån? Och vad...
Så ja, alltså att man har hittat kroppar... Mm. Det vet man alltså inte att det verkligen har skett så.
Alltså man hävdar ju det. Och nu finns det ju knappt, vad jag vet i alla fall, några människor som är överlevande från de som bodde i Portlock. Det är 100 år sedan.
Ja, nej.
Det var 100 år sedan de liksom, det här samhället blomstrade. Och sen så finns det väl några äldre som nu är bosatta i Port Graham eller Nanualek. Eller Nanualek. Jag vet inte hur man uttalar det. Får ni ursäkta?
Nej, det är mycket namn i det här som...
Ja, och kanske sådana också som har varit barn till de som har bott i Portlock. Just men de det. Har ju fått berättat för sig det här. Men det finns ju inte så mycket hård fakta.
Nej.
Om man tittar på till exempel det här biblioteket som har digitala nyhetsartiklar från alltså ända tillbaka till 1700-talet. Det är ju jättekult att man har det. Men där finns det ju inga hård fakta på att det här faktiskt har hänt. Mer än just då, berättelse.
För då har man intervjuat... För där finns överlevande kvar, eller överlevande.
Mm. Ja, som,
som har ja, släktingar, vad säger jag, eller ja, förfäder som har bott och då har berättat för dem om vad som hänt. Mm. Är det där du menar?
Ja, det var ju som den här Melania Kell. Kell. Hon var ju dotter till ja, men sina föräldrar som bodde och var verksamma i Port Chatham. Och hon säger hur hon kommer ihåg varför man flydde till Nanualek. Och det var ju för att fly Nantinak. Och att det var det här som hände, att folk började försvinna. Jag vet inte om hon har sagt att man hittade kroppar, men i alla fall att det är den här... varelsen eller
just det som man flyr ifrån och då flyr man till grannbyn eller ish.
Precis, det som var närmast var Nanualek och Port Graham som finns idag strax norr om Portlock.
Så ännu mer in i skogen då eller vad?
Ja, eller, fast det är också som det är liksom på andra sidan skogen kan man säga. För det är också som en hamnby. Det är precis till in till vattnet. Bara på norra sidan av det här stora skogsområdet.
Okej.
Och sen så lite ytterligare högre upp. Det är där man har den lite större staden då som heter Seldovia.
Okej.
Som också är som en liten hamn, kan man säga, hamnstad.
Ja, mm. Ah, just det. Men som jag fattar det som så är det ju alltså, att man har, alltså att man har bott i Portlock, det är ju ändå, ja, det är ju bevisat. Och att, alltså att det fanns ett postkontor och ja, det ena och det andra. Och att det var mycket fiske där, det var jättebra fiske och så vidare. Och sen att man har lämnat den här platsen, för det gjorde man ju.
Ja.
Men vad är den officiella förklaringen då till att man har lämnat platsen när det ändå var som ett bra ställe?
Mm. Jag skulle säga egentligen, det finns ju ingen officiell förklaring, men vissa säger ju till exempel att ja men, samhällen byggs ju och drivs av ett syfte. Man flyttar ju inte någonstans och bara, åh, här ska vi leva bara för att, utan ofta är det ju att ja men, som här har vi ett ställe där det finns mycket fisk, man ser en affär. Man börjar driva ett kommersiellt fiske. Svårt att se varför man bara skulle flytta på det. Men en teori som några nämner är att under 1940-talet så byggs det en ny väg längs Alaska. Den sträcker sig inte så långt ner till Portlock. Men det är Alaska Route 1. Som byggs i alla fall. Och den här vägen ändrar ju jättemycket över hela Alaska. Och det är ju rörelse över land. Tidigare har man varit mycket båtburen. Och därför behövs det många hamnar. Så då är väl en teori just att de här handel och leveranser och transport. Så fann man ju ett nytt sätt att transportera saker över land. Och behövde inte lika många hamnar för det. Och då blev det kanske bara att man helt plötsligt stod Portlock utan ett egentligt syfte. Så att ekonomin, alltså ekonomiskt sett kan det ju ha blivit mindre gynnsamt att bedriva verksamhet i det området. Även om jag har svårt att säga, ja, tänk om det är jättefint fiskebestånd och så har man en fabrik där. Ja.
Ja, men jag tycker också det. Mm. Det är så konstigt, men ja. Det kanske är så det funkar då, att det, alla drivs av pengar, så att det är mer gynnsamt att bo någon annanstans, så kanske det är där man, dit man drar sig. Vilket ja, absolut låter ju naturligt, men ja, det var ju ändå mycket fiske, alltså bra fiskevatten där och en bra
alltså
hand.
Det här
man hade ju rätt uppbyggt.
Precis, och det beskrivs ju ändå som ett samhälle som blomstrar, alltså de här är ju på väg att liksom blomma upp.
Ja.
Och även som andra har beskrivit också, som man får höra i de här serierna bland annat, att man ser egentligen ingen anledning till att man bara ska lägga ner alltihopa och flytta någon annanstans.
Nej, att man bara ska lämna.
Ja.
Men var det någon mer än hon som har som man har pratat med?
Ja, men det finns en del. Alltså några har ju sett dykt upp i de här serierna. Bland annat.
Jag tänker, var det på 50-talet?
50-talet stängde man ner.
Ja, just det. Ja, jag tänkte säga, men då är man ju... Men det måste ju ändå precis finnas en del. Som ändå var barn vid den här tiden.
Ja,
och,
absolut. Och hon var ju till exempel en sån. Så det var ju, hon var ju där med sina föräldrar. Och allting som hon kommer ihåg är ju att det började hända saker runt om. Och sen så flydde de då Nantinak. Det är därför man drog därifrån. Det finns väl några som hävdar kanske också att ja, men hennes historia är kryddad.
Ja, och det kan det väl vara om det har gått... Föräldrar, alltså det kanske är sånt man pratade om efteråt, så har det kryddats under tiden och sen har man berättat vidare lite sådär.
Nej, men jag tänker också mycket sådär att som jag tror jag nämnde, att varför flyttar man inte längre bort? Också i så fall. Nu vet jag inte exakta avståndet mellan de här städerna. Jag kanske ska ta fram det. Det vore ju kul. Kanske.
Men och vad menar du då? För det kan ju av att ifall det, att de flyr på grund av den här Nantinak. Att man inte flyr längre bort, är det där du tänker?
Ja.
Eller, ja. Ja, det talar ju lite emot skulle jag väl säga i sådana fall. Då. Men man kanske inte hade så mycket...
Jag kan inte gå och hitta en väg dit. Google Maps.
Nej.
Kan det ha stämt? 11,5 mil. Kan det stämma?
Men då är
det eller är det miles nu igen?
Ja, det är väl miles. Ja, det har vi ju gjort fel förr.
Google Maps i alla fall. MI. Mm. Ja, men det är ju en bit. Men å andra sidan, Nanwalek på den tiden kanske också var ett liksom välfungerande samhälle. De kanske visste hur det var där. De kanske inte hade samma upplevelse där. Så då ser man det som en trygg plats att ta sig till, kanske.
Så ja, kan för tänkte ändå, alltså tänkte att det är bara en mil ifrån.
Mm.
Tänkte vart du bor nu och ska förflytta dig en mil. Ja, alltså om du känner så här, otryggt där.
Ja.
Då hade ju ändå också varit så här, men här, nu har vi kommit bort ifrån det här stället där den verkligen rör sig. Här känns det tryggare. Så att det är inte jätte... Alltså nej. Man behöver inte fly till andra sidan
Alaska.
Landet. Alaska, exakt, bara för att har vi kommit bort från det.
Nej.
Utan det här är ju ändå kanske en lång sträcka ändå. Att för dem. Ja, det är ju, ja men spännande, undrar om det är någonting då, alltså just det här med att prata om Bigfoot.
Mm.
Alltså att det är ju så många olika Sasquatch, vad är skillnaden liksom på Sasquatch och Bigfoot? Harryman, Nantinak, som jag förstod det som betyder Nantinak, Harryman på...
Precis, half man, half beast.
Just det.
Och sen så, i och med att den här varelsen då, har det utseende som den sägs ha, så har det ju blivit det här man of Alaska eller Portlock. Nej, men de har väl, det är ju som alla de här...
Undrar om det är samma sak, tänker jag. Om man nu har sett, säger att det finns någonting sånt här som många då hävdar att de har sett bäst liknande håriga figurer i skogarna. Det kan ju vara, för ofta när man hör sådana här utsaker så är det ju att man har sett, man ser en längre ifrån, att man ser något som rör sig, man ser något hårigt som går eller så. Så att allt kan ju bara egentligen vara samma sak kanske.
Mm.
Fast att man benämner det olika. Och sen någon bara, nej men den här var säkert 3,5 meter. Och någon säger att den var 2,5 meter. Det är väl en meter, det är jättesvårt att se på.
Ja, men jag tror att det är väl bara några så här små saker tror jag som kanske skiljer sig. Det är väl liksom beroende på vad legenderna eller historierna berättar kring dem.
Ja. Ja, en sak här som de sa ju var ju att skillnaden mellan den klassiska då Bigfoot och den här var just att den ska ha kanske mer övernaturliga krafter.
Mm, precis.
Med att den sprider sjukdomar eller sprider sjukdomar.
Jo, men det går väl lite ihop med det, tänker jag. Kanske.
Men det var ju det som du sa, vad var det du förklarade med de här infraljuden som man hade hört då, som hade gjort människor galna. Den här varelsen då som sänder ut det här.
Jo, men bland annat säger man ju i alla fall. Men det är väl på det sättet som den skiljer sig, och just det här med att den ska ge en hemsk lukt. Och de bitarna också innan. Som kanske skiljer sig mot den klassiska Sasquatch som finns på annat håll. Nej, men sen så, alltså jag den här Nantinak som är, jag tycker ju alltid att det är lite fascinerande när man tittar på urinvånare och de liksom, alltså folksägen eller legend eller deras tro på saker. För det är också mycket kopplat till det, alltså de är ju väldigt spirituella. Om man ser till det här området. Är det att de också är så nära det här spirituella att de kan uppleva det här? Alltså förstår du hur jag tänker?
Ja, alltså du menar att, att man är då, att de är spirituella och att de då har öppnat upp någon slags kanal eller någonting så att de kan se det här, eller?
Det kanske är spirituellt väsen egentligen, något slags övernaturligt. Även Sasquatch och alla de här andra grejerna som springer runt överallt. Det kanske är något övernaturligt. Eller är det ett djur? Är det ett djur som vi inte upptäckt? Alltså en art som vi inte har en aning om egentligen?
Ja, men det är det här som får mig att jag inte riktigt tror på det här med Bigfoot och ja, andra kryptider. Men just att, så här, att det skulle vara något djur eller en art då som... jag har svårt att se att det skulle finnas en art på 2-3 meter som vi inte har upptäckt än.
Nej.
Så för mig känns det ju mer, kanske konstigt, men logiskt att om det här nu skulle existera så är det någonting som är övernaturligt eller att det kanske då existerar i någon annan dimension och kommer hit på något sätt då.
Ja, men det är någon menade på, jag tror någon som hade forskat mycket i det här, och han menade ju lite på då att ja, men om det är ett sånt här spirituellt väsen, det är därför det bara kan komma och gå. Bara puff. Försvinna. Liksom att vi inte helt plötsligt ser.
Ja, men precis.
Och så helt plötsligt dyker
upp. Ja, för borde det här en fysisk existerande art, så borde man väl i alla fall hittat skelettdelar, tänker jag. Alltså av den här då på platser i skogen. För den verkar ju existera lite varsam. Så någonting, tänker jag, borde man ju hittat då om det faktiskt var en art. När det är i den här, av den här storleken.
Ja, jag menar vi har hittat fanskelett från dinosaurier.
Ja, men lite så.
Just när det gäller landdjur, tänker jag.
Ja, och i den storleken också.
Men sen tänkte jag på det här. Att, ja, men, säg att det inte finns någon sån här, det här är bara ett så här svepskäl. Jag tänker så här att ja, men nu, om det blev, man började välja nya handelsvägar och så vidare i och med den här nya route, Alaska Route 1. Ja, men det blir inte lönsamt att vara kvar i det här området utan ja, men vi flyttar till nästa by. Det enda är så här, varför hävdar man då att ja, men fortfarande att ja, men folk har försvunnit, man har hittat stympade kroppar överallt.
Ja, för hur var det med det där? Alltså hade man hittat någon loggbok av något slag?
Precis, det fanns ju i logg... Nu vet jag inte vart det här finns någonstans. Alltså fysiska beviset. Men det sägs att i den här konservfabrikens loggbok så ska det stå att man har sett någonting hotfullt i området runt samhället. Så först är man ju där, men sen så stänger man ju ner för att det är någonting som rör sig runt omkring. Så kommer man tillbaka ett år senare, för nästa säsong, och då förvärras ju situationen.
Ja, spännande. Den där, man hade ju önskat att man kunde hitta den där loggboken och läsa allt som stod i den och se om det verkligen var så. Men ja, de kanske hör någonting. Alltså det... Uppenbarligen så försvinner ju många människor i området. Eller ja, i Alaska överlag försvinner ju jättemycket personer.
Ja, det är väl, har inte Alaska typ högsta raten? Var det inte så? Eller näst högsta?
Men ja, by far. 173,54 per 100 000 invånare. Och näst högsta var då Hawaii på 16,68. Så det är ju jättestor skillnad mellan de två.
Ja, det är ju sjukt stor skillnad.
Och jag tycker det är så himla intressant det där. Alltså först så när jag kollade runt lite då, så hittade jag på en sida. Då var att det stod att raten då på Alaska var 46 eller något sånt där liknande. Och det tyckte jag också var jättehögt, med, för då jämförde de med resten av landet där genomsnittet då låg på 6,5 per 100 000 invånare.
Mm.
Men då gick jag ju in själv då för att kontrollera de här siffrorna. Och vad jag kunde se, då stod det ju nu då för 2024, så var det nu 173,54. Mm. Så den här siffran innan, det måste ju varit för flera år sedan då, så det har ju verkligen ökat också.
Precis, highest rate of missing persons by far, Alaska.
Mm, det ser.
Men då tänker man så här, okej, okay, ja men går folk, alltså så många människor bort sig liksom varje år?
Jaha.
Nu då har vi open cases i 1272. Men liksom...
Och visst, siffran blir ju hög, tänker jag, för att det är ju så få personer som bor i Alaska.
Det är ju färre antal invånare. Det är det ju absolut. Det är ju en rate på det. Men oavsett, alla de som försvinner, tänker jag. Det är ju inte... Ja, det är för sig... Alltså, förhållandena i Alaska är ju rätt brutala. Alltså, är du inte rätt klädd, då kan du ju dö över en natt om du bara går bort dig. Men jag tänker, de som bor här, de vet ju det. Är det så många som bara vill gå bort och försvinna och dö?
Ja, bra fråga.
Antingen så är man bara så jävla skeptisk och tänker rationellt och
tråkig. Och
riktigt. Att, ja, men det är extremt svår framkomlig terräng, miljö och så vidare. Så att det är inte lätt att hitta folk. Det är lätt att försvinna i bara naturen och bli uppäten av björnar. Alltså jag vet... En del av Alaska har ju typ världens björntätaste områden också. Det ska man inte glömma.
Nej.
Så bara det är ju liksom en risk när man tar sig ut där.
Mm, men så är det ju.
Men ändå att det ska vara ett område som där man inte hittar någon.
Men sen så också var det någon som pratade om att det är ju väldigt mycket djupa sprickor i det här området. Vilket då gör att om man faller försvinner ner i de här, så är det ju precis omöjligt att bli hittad. Mm. Och sen också snön. Man begravs ju väldigt snabbt av nya snötecken som kommer. Så ja, absolut. Det är ju inte så konstigt som jag sa att raten är hög, men Jag vet inte. Det är ju så extrem skillnad. Det finns ju svåra områden på andra ställen också. Sen är det här kanske extremt då, men att...
Lite lustigt. Det spär på i alla fall.
Det kanske är ju en anledning till att man pratar om att det här är ett mystiskt ställe. Och händer mystiska saker.
Det ska bli jättekul att ta med in i nästa säsong.
Mm, det ska bli jättekul att dyka in i andra fall också. Och ja, som är kopplat till den här triangeln. För att vi sa ju, det är så många olika delar i det här. Det är så mycket som händer. Och jag är glad att vi delade upp det. Alltså gör det mer som en serie det här. Att man kan dyka ner djupare så att vi inte bara försöker liksom komprimera och snudda vid ämnena.
Det tycker jag definitivt. Och ja, men det är ju alldeles för stort. Och det är alldeles för spännande. För att lämna det liksom vid det här. Tänker jag. Och jag tror att ni alla där ute också känner att vi vill veta mer om Alaska Triangle.
Mm. Men då kanske det är dags att runda av det här avsnittet.
Ja, men det här känns ju ändå bra. Tycker du inte?
Jo, det tycker jag absolut. Jättespännande.
Tycker jag. Verkligen. Ja. Jag har inte varit helt nöjd med säsongen. Men... Jag blir aldrig nöjd.
Nej, det är inte så vi jobbar.
Ja. Ups and downs.
Mm.
Men det här blir ett bra avslut. Känns intressant avsnitt tycker
jag.
Det
tycker jag verkligen. Men vi ska väl börja fokusera på vårsäsongen. Så kom gärna med förslag på ämnen som ni skulle vilja höra. Och det kan ni ju göra på vår Instagram, söndagsmysteriet, eller mejla oss på söndagsmysteriet@gmail.com. Sen följ gärna oss på Instagram också, för där kommer vi ju då uppdatera om när vi släpper vår säsongen.
Det tycker jag låter bra. Skriv gärna. Hoppas ni har en bra start på året. Så får ni lyssna om några avsnitt tills vi kommer med nytt material längre fram.
Ha det fint. Hej då.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.